Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans. Dagens tema är klass i Sverige och gäst är Daniel Suhonen, samhällsdebattör, författare och chef för tankesmedjan Katalys. Med utgångspunkt i boken Klass i Sverige, som Suhonen skrivit tillsammans med en rad forskare, samtalar vi om vad klass betyder, vilka klasser som finns i Sverige och var de hör hemma ideologiskt. Vi pratar också om hur det kommer sig att Sverige gått från att vara världens mest jämlika land till att vara ett av de länder i världen med flest dollarmiljardärer per capita. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Idén till dagens avsnitt kommer från min vän Louise Östgren. Hon gav Suhonens bok till mig och sa, gör ett avsnitt av den här. Så tack Louise för ditt tips. Här kommer avsnittet. Stort välkommen till dig Daniel Suhonen.
Tack så mycket.
Jag vill att vi ska börja med att reda ut begreppen, alltså de här olika klasserna som finns. Alltså, vi hör ju medelklass, arbetarklass, borgarklass, överklass, allt där. Vad skulle du säga, vilka klasser har vi idag i Sverige?
Om jag är på en facklig konferens eller kurs och berättar om klassamhället, så det jag landar ut i, det är det som vi landade då i vårt klassprojekt, nämligen att det handlar om yrke, det handlar om jobbet, det handlar om en ställning i produktionen. Och då är de klassbegrepp, det är liksom arbetarklass då, okvalificerade arbetaryrken, kvalificerade arbetaryrken som då kräver gymnasieexamen, lägre mellan och högre tjänstemän och företagare. Där någonstans, liksom, då har man liksom ett klassbegrepp som handlar om ens yrke. Men sen har man ju det som vi väldigt ofta pratar om idag, och det är ju att man blandar ihop, man pratar om, är du arbetare eller medelklass? Och det där har vi skriver inte så mycket om det i klassprojektet, men vi har pratat ganska mycket om det, och det har liksom varit ett ämne på alla seminarier och sådär. Och där är ju liksom grejen i Sverige att medelklassen, det är ju, kommer ju från det här, det kommer ju från ett klassschema som handlar om att det finns en underklass, en medelklass och en överklass. Och det är ju väldigt använt i någon mening att folk pratar om det. Men sen blandar man ihop de här olika klasser. Alltså man pratar om arbetarklass och medelklass och så vidare. Och då blir det förvirrat, därför att det här är olika, liksom, olika scheman. Jag gillar inte det här medelklassbegreppet egentligen. Men om man ska använda det och ha någon grund för det som inte bara är kultur, då är det ju egentligen det som Göran Therborn formulerat, att det egentligen är då inkomstmässig medelklass. Och då är det liksom människor då som är i princip har medelinkomst plus minus en tredjedel eller någonting av normalinkomsten. Liksom. Och då blir ju det en hel del LO-medlemmar och en hel del TCO-medlemmar och småföretagare och sådär. Och det är liksom medelklassen. Vill man ge en liksom kulturell referens, så kan man säga så här att när man studerar medelklassen som liksom medelinkomst, då blir det Svensson Svensson, den gamla tv-serien från 90-talet. Liksom, han jobbar på posten, hon jobbar på bank, hon är lite småborgerlig och har lite mer karriär. Han är gammal sur sosse och knegare och LO-medlem. Liksom. Och de bor i ett radhus i Örebro och har en skruttig bil. Liksom, och åker på semester utomlands var tredje år. Det är liksom medelklassen de facto. Det är som det där vanligt folk i ett radhus. Medan jag tror att när man tänker medelklass, och liksom det här att en politik för medelklassen, då tror jag liksom att det blir mer och mer en politik för solsidan. Att alltså, medelklassen är liksom det här vanliga knegarhushållet, någon är lärare, någon är busschaufför och sådär. Men politiken som utformas för medelklassen, det blir en politik för liksom, att man ska få rota drag för sin teppanyakihäll.
Jag fattar.
Så att det är en begreppslig glidning liksom, och även för politiker tror jag liksom att man tycker själv att man är medelklass. För, alltså det är också grejen med det här. Liksom att alla vill vara med i den här, alltså, om man frågar folk, är du arbetsklass, tjänsteman, företagare, de flesta liksom även utan klassanalys vet ju så här, men jag är nog LO-medlem, jag är med i Kommunal, eller jag jobbar som, jag är inte företagare, det vet man ju om man är eller inte. Och tjänstemän, ja men det är liksom kontorsarbete, jag är tjänsteman till exempel, och du förmodligen också då, vi är liksom kontorsarbetare. Där har man något grepp om det. Men sen när man börjar prata om medelklass, det är någon sorts kulturell identitet, det är någon sorts konsumtionskraft nästan så här. Och då blir det här att det osynliggör nästan klassstrukturen mer än det synliggör. Det är alltså ett uselt klassbegrepp, därför att från i princip bankdirektören då till städerskan så kommer alla säga, men jag är nog medelklass, för ingen vill vara underklass och ingen vill vara överklass. Så att det blir på något sätt en stor pannkaka som ligger över klassamhället. Och jag tror att det är egentligen skulle man behöva ta bort det här medelklass, överklass, underklassbegreppet.
Men okej, okay, men jag skulle ändå vilja att vi kommer ju behöva bena i vad som kännetecknar de olika klasserna, men ändå bara som svar på min fråga, vilka klasser skulle du säga, vilka använder du själv, eller vilka klasser tycker du finns idag?
Ja, men det där är en väldigt bra fråga. Jag är ju naturligtvis människa, så att jag säger medelklass och sådär ibland också. Säkert ganska ofta. Därför att det är ju det man refererar till. Men om jag skulle vara lite seriösare i min, så att säga, expertkunskap, om man ska säga, så är det ju då att i princip så den statistik vi får då från Statistiska centralbyrån, det är att ungefär 50% av de yrkesverksamma, de är tillhör arbetarklassen.
Det gapade jag när jag läste. Ja, 50%.
49,3
eller
något sånt där.
Så folk kan fatta det. 50% av förvärvsarbetande personer i Sverige tillhör arbetarklassen.
Ja, man kan säga, om man ska vara liksom rak och ärlig, så är det att de här sociologerna, de tyngsta i Sverige som har definierat det här, Göran Arne bland annat, professor, han vid Stockholms universitet, han har ju då sen 90-talet så har han menat att eftersom klass inte är vilka kläder man har på sig eller vilken lön man har, utan det handlar om vilken makt och vilket inflytande man har över sin arbetssituation och så vidare. Alltså ett uppdaterat marxistiskt klassbegrepp. Den analysen leder till att även grupper, inte bara klassiska LO-yrken som är liksom arbetarklassens kärna, utan även lägre tjänstemän då, menar han, till största delen tillhör. Alltså de kanske organiserade fackligt i TCO eller SACO, men en stor del av den här lägre tjänstemannaskiktet, de är liksom, har samma makt och inflytande som arbetare och ska liksom räknas dit. Och då kan man säga så här, 50% är arbetarklass, 40% är tjänstemän.
Och vad skulle du säga att de tillhör?
Ja, de är ju någon sorts, jag menar, om man vill liksom, ja men de är tjänstemannaskikt, alltså de är ju white collar workers, de har ofta högskoleexamen, det finns liksom krav på att man har en högskoleutbildning eller motsvarande liksom, de jobbar på kontor, de har ofta lite mer inflytande, framförallt kanske över sin egen arbetssituation, de kan gå till tandläkaren utan att fråga chefen om lov och så vidare.
Min förståelse av den gruppen är att de är medelklass.
Ja, men om man tolkar det så det är ju en helt okej liksom, tolkning på ett sätt. Jag tror att du har rätt många mer när du säger så eller tänker så. Men faktum, jag skulle säga att jag vill komplicera med att det jag sa innan här. Att jag tror att man ska ändå se att medelklassen i Sverige, den här mittersta skiktet, det är både arbetare och tjänstemän. Och det är klart det är inte de lägst betalda liksom, städarskiktet så att säga, i Skärholmen som liksom, tillhör den medelklassen. Utan det är liksom metallarbetare, liksom folk med hyggliga kollektivavtalslön och så vidare, kanske utanför städerna där man bor i radhus, man har en hygglig standard. Alltså grejen med socialdemokratins välfärdsprojekt har ju varit att arbetare i Sverige har en hygglig levnadsstandard. De har en medelklassstandard. Den mellersta klassen, medelklassen, består till stora delar av LO-grupper. Och sen finns det ju grupper under och så finns det grupper över. Men jag tror att det är det som egentligen det specifika i Sverige, att om man menar medelklass i inkomst, då tillhör stora delar av LO-grupperna den medelklassen. Om man menar någon sorts kulturell liksom medelklass, ja, då kanske man närmar sig det du pratar om. Alltså man är ett gammalt borgerskap liksom, på något sätt. Man har en högre utbildning, man har ett friare yrke. man har tjänstepension och så vidare, som firmabil. Ja, men där någonstans då, man äger sitt boende kanske i högre utsträckning och så, i storstäderna. Alltså, helt enkelt, jag tror att det handlar, klass handlar väldigt mycket om makt och inflytande. Och börjar man i den ändan och definierar det utifrån yrke och liksom utbildningskrav och så vidare, sociologiskt, då är 50% arbetare, 40% tjänstemän och 10% företagare. Och då är de flesta företagare ju liksom ungefär som jag gissar att du kanske är, eller någon som har en korvkiosk, eller någon som har en städfirma med 10 anställda. De flesta är ju då inte storföretagare som äger stora koncerner med miljarder i omsättning, utan de allra flesta är ju vanliga människor med små, ja, städfirmer, byggfirmer, frilansjournalister och så vidare. Men de har en F-skatt liksom.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ni skriver ju i den här boken att Sverige tar silvermedalj, eller ligger på andra plats på en lista över dollarmiljardärer. Per 10 miljoner invånare så hamnar Sverige...
Det är per capita helt enkelt.
Ja, per capita. Så hamnar Sverige på andra plats över antalet dollarmiljardärer. Och då, bara så att folk fattar, vi ligger alltså före USA, Japan och Norge på den listan.
Och Schweiz och alltså sådana länder, Liechtenstein och...
Jag tror dock inte Schweiz, för där...
Ja, vi är tvåa, alltså efter Ryssland. Så alla länder, okay, alla länder är ju efter oss, utom Ryssland.
Ja, det är okej, okay, det är Ryssland som vinner
och,
den listan.
Och nu är väl ännu krigsmiljardärerna i Ryssland. Alltså, nej, men det är ju groteskt. Alltså, vi, även jag själv, även vi på Katalys, som liksom har den här liksom statistiken, man lever någonstans i någon sorts självbild att Sverige är ett väldigt socialdemokratiskt land med stor välfärdsstat, stor jämlikhet och så vidare. Och så får man de här siffrorna. Och då är det ändå så att, och det kommer ju då rapporter kanske varje år ungefär numera, liksom i olika sammanhang, där man visar att Sverige, vad gäller inkomster, så är Sverige relativt jämlikt. Alltså det är relativt många som har medelinkomst och relativt många har ganska höga medelinkomster. Det får liksom fattiga vad gäller inkomst liksom, även om det har ökat. Men däremot vad gäller förmögenhet, alltså kapital, pengar, aktier, bostäder, fastigheter och så vidare, cash på banken, där är det en oerhörd ojämlikhet.
Vad skulle du säga att det beror på? För jag menar, om man är välvilligt inställd så skulle man ju kunna tänka sig att Sverige är ett entreprenörsland. Vi har många goda viljor och mycket driv här som har gjort, liksom, det har blivit ett Silicon Valley. Men jag gissar att det inte är det som är förklaringen.
Nej, men det är väl en del av förklaringen. Jag menar, ja, man skulle kunna, liksom, om vi hade liksom ett flera timmar långt samtal, så skulle man kunna säga så här, ja, jag skulle kunna säga att, ja, men det är väl på grund av den svenska jämlikheten då, välfärdsstaten då, som vi har så här många entreprenörer, och liksom det är ju uppenbarligen så att det går att bli rik i Sverige. Det hör man ju ofta då, för det är så omöjligt att bli rik. Ja, men vi har väldigt många rika jämfört med typ alla andra länder. Vi har ingen beskattning av de här. Så att så omöjligt är det ju liksom inte att bli rik, utan det verkar ovanligt. Om man ska dra någon slutsats, så då, sen de sista 30 åren, så är det ganska lätt att bli rik jämfört med alla andra länder utom Ryssland, där man kan få en pipeline av liksom Putin och så har man sina pengar där liksom. Och då menar jag att det är flera förklaringar. Det ena är ju då att att det är lätt att bli, vi har tagit bort alla skatter för det här. Det bidrar ju väldigt starkt.
Vad menar du med det, att vi har tagit bort alla skatter för det?
Jag menar, alltså, på 70-talet, 80-talet hade vi oerhört höga förmögenhetsskatter, arvsskatter, gåvoskatter, liksom fastighetsskatter. Vi hade liksom väldigt mycket beskattning av kapital. Vi hade höga inkomstskatter. Vi hade, jag menar, Astrid Lindgren skrev på en Pomperipossa för att hon, hon fick pengar från en bok och det var 102% skatter och sånt där. Vi hade väldigt höga skatter och väldigt höga liksom marginalskatter på höga inkomster och kapital och så. Min favorit, jag ska inte säga att det är min favoritfilm, för det är det inte, men anekdot liksom, är liksom Sällskapsresan, den här filmen liksom, som alla kommer ihåg för juice-scenen liksom, eller Peppers bodega. Men jag tycker att den ekonomiska historiska vinsten är liksom att den här läkaren Magnus Härenstam kan inte liksom, han vill köpa ett hus i Spanien eller på Mallorca då, och han kan liksom inte göra det därför att han kan inte föra ut pengarna. Så att han tvingar då den här stackars Stig Helmer att föra ut ett paket med knäckebröd med 1000 lappar eller vad det är liksom, för att kunna köpa liksom, valutakontroll och hård beskattning. Det är ju liksom ett faktum att Sverige har tagit bort förmögenhetsskatten. Vi har omvandlat en fastighetsskatt som i någon mening var progressiv, alltså den som hade dyra fastigheter fick betala mer, till en regressiv fastighetsavgift som gör att den som har liksom en villa för 400 000 i Skövde betalar liksom lika många kronor i skatt som en som har en 72 miljoners villa i Danderyd. Alltså det är ju per liksom inkomst, liksom förmögenhet, så är det ju där en oerhört orättvis skatt, liksom alla Anders Borg då. Och så arvs- och gåvoskatten bort och så vidare. Och så nu tar man bort värnskatten och så har man höjt brytpunkten för statlig skatt. Och så att Sverige har blivit, och så lägg till då 3.12-regler för de som äger företag, och lägg till alla dessa avdragsmöjligheter, och lägg till då ISK-kontorna som i princip innebär att man då kan ha liksom hundratals miljoner eller miljarder på konton med i princip ingen skatt, liksom, alltså väldigt låg skatt. Medan liksom vinstskatten borde vara mycket större då om man inte hade det på ISK-konto. Så att det är oerhört förmånligt att vara rik i Sverige.
Jag tycker det var väldigt fascinerande att läsa det här i er bok. Vad jag misstänker, det här är från mitt liksom medelskiktsperspektiv, eftersom jag verkligen tillhör den här liksom tjänstemannakåren. Men, där min uppfattning när man bara liksom tittar ut genom fönstret, det är ju att de allra flesta har fått det bättre ändå. Man pratar ju om en ökad materiell liksom situation för ja, men om vi ska använda begreppet medelklass då. Men det som ni pekar på här då, som jag förstår ändå, det är att vi har plötsligt fått ett klassamhälle som på något sätt är mer, alltså har släktdrag med USA, som jag nästan förstår det. Att vi har en otroligt rik överklass, och så har vi allt fler som blir fattigare. Så, förlid det jag säger här, för det jag menar bara, det är att förförståelsen när man tittar på tv och tittar ut genom sitt fönster är att det går bra nu. Men det låter på er när jag läser er bok som att det håller på att barka åt fel håll.
Ja, men det är ju en helhet. Alltså, så här, om man ska vara liksom väldigt noggrann, så måste man ju säga att om man tittar på Sverige från 1990-talets början till idag, då har liksom alla grupper fått mer. Alltså alla, någon har fått 5 spänn mer och någon har fått liksom 500 miljarder mer. Alltså det vill komma, alltså alla har liksom fler kronor i plånboken. Ökad köpkraft. Den fattiga pensionären har liksom mer pengar än den fattiga pensionären hade 1985. Så det, liksom, det ena är att alla har fått det liksom lite bättre och vissa har fått det mycket bättre. Den andra, och i ett land som USA, där är det ju stora inkomstgrupper, en majoritet har inte fått någonting i köpkraft, utan de lånar ju till sin konsumtion. Och där har ju Sverige då genom lönebildning och välfärd och sådär, alltså välfärdssystem, ändå har en någorlunda okej fördelning. Alltså vi har en fördelning som gör att löntagargrupper, alla löntagare får lönelyft. Nu har vi lite inflation precis just nu, men det är ju första gången på 20 år vi har inflation som är att tala om. Och det innebär att vi har haft reallöneökningar, facken har liksom, man har strypt ner liksom, man kan ha kritik kring det, men vi har ju haft en modell, eller har en modell med liksom väldigt reglerade löneförhandlingar, men där alla får liksom 2% per år. Liksom. Och efter 30 år så blir det ganska mycket liksom, jämfört med om man inte har det. Så att det ena är att alla har fått det bättre. Men sen är ju frågan, hur mycket bättre har man fått det? Och där blir ju då sanningen att vissa har fått väldigt lite mer och vissa har fått väldigt mycket mer. Och jag har en siffra som är liksom sådär OECD-siffror som vi har med i boken, och det är att 1978 då kontrollerade den rikaste 1% 20% av kapitalet, alltså förmögenheten i Sverige. 1% kontrollerade 20%. Och så 2016 eller något sånt där, när de här siffrorna, sista siffrorna är från, då har liksom de mer än dubblat sin andel till 42%. Och då är Sverige, precis som i dollarmiljardärerna, då är vi ett av de länder så här, det är Brasilien, det är Ryssland, det är Sydafrika, det är Sverige som har liksom, där den rikaste 1% har störst andel. Alltså Sverige är typ det land som har störst andel. Och så är de här siffrorna lite grova, det är lite oklart, men det är som så här, något schweiziskt kreditinstitut, OECD, som har gjort de här siffrorna. Det är det bästa man kan få liksom. Och då är Sverige så här, vi är världens typ näst mest ojämlika land när man tittar till att äga massa kapital. Då har 1% på toppen 42% av all förmögenhet. Och så har de 10% rikaste, de kontrollerar 78% av all förmögenhet.
Ja, det är svindlande.
Och den sista 60% fattiga då, som är medelklass och arbetarklass och pensionärer och student, de har ingen förmögenhet. Alltså de kanske har kläderna på kroppen, de kanske har en bostadsrätt, men de har mer lån på den här bostadsrätten och bilen och semesterresan man gjorde förra året än de har. Alltså, så att säga att lägenheten är värd 2 miljoner, men lånen skulle kosta 3 miljoner att betala tillbaka, eller 2,5. Så att 60% har ingenting. Och det, jag tror att det där är så att en nivå av samhället är ju liksom att vi har, alla har ju, alltså alla, men det är klart det finns enskilda personer som är utslagna, men även fattigpensionären som har för låg pension enligt mig har ju mat på bordet, lägenhet och så vidare. Där har vi en grundläggande välfärd. Så det kan vi inte snacka bort. Vi påstår inte att vi har hundratusentals människor som lever på gatan. Det har vi inte, utan vi har en välfärdsstat som garanterar en grundläggande trygghet. Har man ingenting får man socialbidrag. Alltså, där har vi en bottenplatta. Men det är klart, att leva på socialbidrag eller lägsta pensionen efter 40 år i hemtjänsten när man har jobbat halvtid, så här, våra 75-80-åriga kvinnor idag, att ha som 8000 ut liksom, det är jävligt lite pengar. Hyran kanske är på 6000 och så får man något bostadsbidrag. Alltså den standarden i detta välfärdssamhälle där liksom medelinkomsttagarna tjänar liksom 45, alltså 40 000 i månaden, så här, det är ju, då har man väldigt lite. Liksom. Och då kan man säga, ja, men Ulla-Britt här 78 år med 8000 efter skatt, men 2000 när hyran är betald, hon svälter ju inte. Nej, för att hon äter fiskbullar och hon äter liksom billig fläskfärs och hon liksom äter inte kött alls. Så hon får mat av sina barn och hon liksom håller igen och har inte köpt kläder sedan 1995. Liksom.
Jag vill att vi pratar om klass och ideologi och hur de sitter ihop. Och där har ju ni flera resonemang i boken som jag tycker var väldigt intressanta. Bland annat använder ni en skala som heter Galtan. Och för de som inte känner till det så är det en skala där Gall längst ut och står för grön, alternativ och...
traditionell.
Grön, alternativ och... Libertär. Precis, man är grön, alternativ och frihetlig längst ut på den skalan, och på den andra tand då så är det traditionell, auktoritär och nationalistisk. Och där för ni ett resonemang kring vad de här olika klasserna som vi har pratat om nu hör hemma ideologiskt. Och det tycker jag var väldigt spännande, att det ni kommer fram till, jag vill höra det utvecklar här, det är att kapitalägare eller storföretagarna och de lågutbildade vänsterarbetarna, de hör hemma på den här traditionella, auktoritära, nationalistiska delen av skalan. Och sen har vi medelklassen då.
Du och dina grannar.
Jag och mina grannar. Du och dina grannar och en majoritet kvinnor tillhör den mer frihetsälskande delen, eller frihetliga. Och det där tyckte jag var väldigt spännande. Jag vill bara höra dig liksom reflektera lite kring det här.
Nej, men en rolig sak är att i vår valanalys 2014, som Energerin och jag skrev bland annat, så lanserade vi i praktiken i offentligheten Galtanskalan. Det är en, det är en skala som ska förklara varför liksom EU-kritiska partier och liksom alltså högerpopulistiska partier och så växer sig starka. Det är så här EU-forskning från början. Och vi tog hem den skalan till liksom svensk debatt. Den har nämnts tidigare, men liksom vi använde den först av alla någon vecka efter valet liksom 2014 för att förklara att SD och FI var de enda som växte och de traditionella partierna på höger-vänsterskalan förlorade. Att det var liksom en ny dimension. Och vår poäng då, det var ju att eftersom sossarna hade gått mot mitten och moderaterna låtsades vara för välfärd, så att liksom, de hade pajat liksom höger-vänsterskalan. De hade liksom, jag brukar säga så här att i valrörelsen 2014 så var både sossar och moderater för 5 jobbskattavdrag. Sossarna vågade inte säga att de skulle ta bort ett. Och moderaterna vågade inte säga att de ville ha ett till. Så båda statsministerkandidaterna stod där och var jätteemot varandra. Men båda ville ha 5 jobbskattavdrag. Och som en illustration av att det blev väldigt likt. Liksom, de hade gått i mitten. Och så hade man Gudrun Schyman och Fi som skrek liksom, inga fascister på våra gator. Liksom. Och så SD då, som dundrade in liksom, med sina kängtramp. Liksom. Och det där då, så vi menar liksom att då har man först förstört, imploderat liksom konflikterna på höger-vänsterskalan, den här ekonomiska, politiska, alltså fördelning av makt och ekonomi liksom. Och där har ju traditionellt arbetarväljaren i Sverige varit, alltså de här LO-medlemmarna och så, varit väldigt röda i fördelningsfrågor. De är emot privata vinster, de är emot direktörslöner, de är emot liksom sänkt skatt från rika. Liksom. Sen har de haft jättemånga olika åsikter om ska bögar få gifta sig, ska vi ta emot många fler invandrare, imamer, ska de få vara med. Alltså att liksom, den här kulturkriget, där tycker ju liksom människor i alla samhällsklasser ganska olika. Du har ju nämnt några tendenser, de är rätt. Liksom. Men det är klart att tar man frågor om det här kulturkrigsfrågor, burka på badhus, liksom separerade simtider och så vidare, liksom det här som vi liksom, det här som vi kokas i hela tiden, den diskussionen, då är det ju så att i stora, alltså delar av arbetarklassen, inte minst liksom i landsbygd, i manliga delarna av arbetarklassen och så, kanske mer så där etniskt svensk liksom, så där har man liksom mer av konservativa traditionella värderingar liksom. Och då i de frågorna liknar man liksom Ian och Bert, moderat villaägarna som är, liksom, har sin rörfirma liksom. Att alltså man är liksom kulturellt mer lik dem, men man har helt kanske olika syn på skatter och vinster i välfärden och så. Så att det som hände då under 90-talet, 00-talet, det var att sossarna slutade vara socialister. Och moderaterna slutade liksom vara liksom
högerpartiet.
Ja, de ville, alltså det tragiska är att sossarna slutade verkligen vara socialister och moderaterna låtsade sluta vara höger, för de sänkte ju skatten och privatiserade allting, och sen kom sossarna tillbaka och sa men vi ska inte ändra något. De här 5 jobbskattedragen. Så att då pajar liksom där, då är det inte kamp om, då är det inte löntagarfondstrid längre. Då är det inte att sossarna säger nej till bankvinster och så vidare, utan då är det liksom, då imploderar den skalan, det liksom blir ointressant, och då blir liksom kampen kommer istället stå om de här andra frågorna liksom HBTQ-bröllop och så, va? Och det var det som hände, och det var därför vi lanserade den skalan. Sen har ju den i debatten efter det tagits liksom som en så här är det. Det är Galtanskalan nu. Det är helt helt förvirrande, menar jag. Det är inte som en naturlag att nu är det Galtanskalan, nu är det sommar och nu är det varmt och nu är det Galtanskalan som gäller, utan det är ju en fråga om vilka politiska frågor man lyfter. Och det vi ser nu är ju att Sverigedemokraterna har ju sista åren här med Moderaternas hjälp, de har ju gått liksom åt höger i de här fördelningsfrågorna rätt många liksom. Och Moderaterna, de har liksom anpassat sig till de här Galtan-frågorna. Och det har ju alla andra partier också gjort. Så att det man kan säga är väl egentligen att läget nu är väl att egentligen det här sverigedemokratiska komplexet har på något sätt ramlat ner på höger-vänsterskala. Alltså till slut så måste man ändå bilda regering. Och det har ju gått åt helsike i typ 8 år. Men till slut måste man bilda en regering. Och då är det till slut en högerregering eller en vänsterregering. Sen kanske det liksom finns vissa spänningar. Miljöpartiet vill inte ha gruvor, det vill sossarna. Sverigedemokraterna vill kasta ut massa invandrare. Det vill kanske inte egentligen Moderaterna, Folkpartiet och KD. Men, de liksom, men man har någon sorts gemensam fin. Man liksom, det har fallit ner där i någon sorts klassfördelning, ekonomi liksom. Och där står vi nu då. Liksom.
Men det som ändå gör mig, där jag gör en kullerbytta i skallen, det är att det vi började med när vi, i intervjun när vi pratade, då var det på något sätt en marxistisk klassanalys. Det handlade ändå på något sätt om yrkestillhörighet, inkomster och så. Det kan jag begripa. Men det vi står inför nu som jag tycker är spännande med den här Galtan-skalan, det är ju att Sverigedemokrater ser sig många gånger som arbetarklass. Ja. Det återkommer ju i en bok.
Verkligen.
Att de identifierar sig med arbetarklassen.
Och är stolta över det.
Och sen har vi vänsterarbetarklassen som också är stolta över det och kallar sig vänster. Men det roliga är att de är ju, när vi tittar på dem i debatten, de kunde ju inte vara mer olika.
Nej.
Så att jag vill höra dig liksom utveckla lite grann. Vad är skillnaden på en arbetarklass som röstar på Sverigedemokraterna och en arbetarklass som röstar på vänstern?
Nej, men det är en jättebra fråga. En av de mest intressanta grejerna som vi hittade i en rapporterna, kapitlerna i den här boken som jag var med och skrev, det var att vi gjorde en opinionsmätning och så frågade vi folk hur de såg på sin egen klassposition och så vidare. Och då kom det fram att de två partier som hade överlägset flest liksom arbetarväljare, det var sossarna och Sverigedemokraterna. Och båda de här liksom arbetarpartierna då hade väldigt stolt, man var arbetare och man är väldigt stolt över att vara arbetare. Men Socialdemokraternas väljare, de ser Sverige som ett klassamhälle. För det ställde vi också en fråga, är Sverige ett klassamhälle? Och alltså Socialdemokraternas väljare ser Sverige som ett klassamhälle, medan Sverigedemokraternas väljare, minst av alla partier, deras väljare tycker minst av alla partiers väljare att Sverige är ett klassamhälle. Så man kan säga så att Sverigedemokraternas väljare består av arbetare och småföretagare som ser sig som arbetare, är stolta att gå upp på morgonen och bygga landet och betala. Alltså, jag bygger landet, jag kör min rörfirma, jag, eller vad man nu gör, liksom, jag bidrar. Men när man frågar, är Sverige klassamhälle, du arbetare? Nej, det är det inte. Utan man ser förmodligen andra, kanske problem med integrationen, problem med invandring. Så här.
Deras problem, inte antagligen väl? Det är väl en ganska
uttalad... Det de vaknar på morgonen är inte den klassiska liksom, proletära världsbilden att chefen är en idiot och han suger ut mig. De har inte en marxistisk klassanalys. Medan det har de socialdemokratiska arbetare, väljarna. Så att det var liksom den enda skillnaden med de här. Liksom det att man kan inte säga att Sverigedemokraternas väljare har tappat en klassanalys. För det är förmodligen så att många av dem har aldrig haft det. Utan det har ju som varit att de här andra frågorna då, där Sverigedemokraterna är skickliga liksom och har väldigt stor förtroende, typ invandringsfrågor, brottslighet och så vidare. De frågorna har ju blivit allt viktigare i det här kulturkriget och i den verklighet vi lever. Jag menar, det är ju skjutningar, det är ju på riktigt. Det har haft en stor invandring, det är på riktigt. Vi har integrationsproblem, det är på riktigt. Vi har liksom problem i samhället som har någonstans hänger ihop med den här invandringen och det samhälle vi har. Liksom.
Men är det fruktsamt att prata om en arbetarklass då, om den är så pass splittrad?
Ja, men det där tycker jag, absolut, det tycker jag. Och det är som två saker, det är tre saker. Det ena är så att säga, vilka klasser finns i samhället? Alltså klassen i sig.
Objektivt.
Om sociologen Göran Arne går ut och frågar vilka är arbetare, då kan han definiera, du är det och han är det. Sen är frågan, vad tycker människorna själva att de är? Och där har vi haft en, och här är verkligen, det här tycker jag är väldigt intressant. Alltså, vi hade en bok som du kan få med dig här från. Erik Bengtsson skrev en bok som heter Världens jämlikaste land, kom för ett par år sedan. Där han liksom visar att det som hände i Sverige, som gjorde Sverige till världens jämlikaste land 1980, det var liksom att Sverige fick en sån oerhört organiserad arbetarklass. Alltså man var med i partiet, eller partierna. Man prenumererade på fackförbundstidning, man liksom var med i facket. Det var en oerhörd organisering. Och den där organiseringen, man var med i ABF, man var med i liksom gick studiecirklar, man var med i facket, man röstade på partiet. Man hade Per Albin Hansson på väggen, inte för att det här var någon Enver Hoxha albansk kommunistdiktatur, utan för att man älskade Tage Erlander eller Per Albin Hansson eller Olof Palme. Man tillhörde det, den rörelsen. Och den liksom, den väckelsen, den liksom rörelsen, den berör ju människor på djupet. Det är ju inte så här, vem ska du rösta på nästa vecka? Du lämnar ju inte, så om du är så här, man var statare och så blir man befriad från statarsamhället, eller man liksom man upplever att liksom socialdemokratin befriar en, liksom ger en välfärd och så. Och samtidigt som man då är med i de här organisationerna liksom. Den typen av klassiska arbetarväljare, där jag själv jag kommer från en sån familj liksom, de som liksom, socialdemokratins kärnväljare traditionellt, som var medvetna och brinnande, de människorna byter ju inte parti för att partiledaren är dålig i en debatt eller det var en motgång här liksom, utan de väljarna är väldigt stabila. Och liksom, så att det jag vill komma till i min långa svada här, det är som liksom att socialdemokratins rörelse har upphört. Man har upphört att förklara världen. Man har upphört att göra människor till socialister. Man har upphört att ge människor klassmedvetande. Så att det socialdemokratin gjorde och arbetarrörelsen gjorde, och inte minst facket, det var att man gav människor en världsbild, en ideologi, en politik, någonting att liksom lita på, en världsbild liksom. Och det har man upphört med. Medan de som har startat en rörelse och agiterar oavbrutet, startar tidningar, har liksom den här rörelsen, det är ju Sverigedemokraterna. De bygger ju en nationalistisk identitet. Vad som än händer i världen, så vet ju Sverigedemokraternas väljare och sympatisörer och Sverigedemokraternas motståndare, vi vet ju alla vad Sverigedemokraterna tycker, men ingen vet vad Socialdemokraterna tycker.
Nej, men det är spännande däremot att det som då förut var arbetarklassens viktiga fråga och stora ideal att liksom dels kollektivansluta sig men också skaffa bättre välfärd, få bättre ekonomiskt, har idag bytts ut mot att jag stör mig på min bruna granne. Mm. Alltså det tycker jag är bara liksom spännande att det har, alltså den, hur man släpper ett sånt ekonomiskt ideal som ändå är så tätt sammanvävt med arbetarklassen i min värld.
Ja, och där blir liksom det liksom som är kärnan här liksom, är ju att förmodligen är ju både den bruna grannen och den vita grannen som kanske är irriterad på den bruna grannen, och den bruna grannen kanske också är irriterad på den vita grannen, men det är inte det vi pratar om nu. Men liksom båda de har förmodligen ganska lika ekonomiska situation. Alltså de är förmodligen båda någon sorts i bred mening arbetare, liksom lägre inkomstskikt liksom. De har förmodligen, deras liv blir bättre om lönerna stiger för vanligt folk, om pensionen är högre, om välfärden är bättre, om skolan funkar, om kollektivtrafiken har tätare turer på bussen. Alltså om samhället bygger bostäder eller inte, de påverkas av samhället. Och förmodligen har de massa gemensamma intressen. Men de har vi varit till vänster och arbetarrörelsen som varit väldigt dåliga på, att vi har varit dåliga på att få Janne att förstå att Ahmed är hans liksom broder, och att de eventuellt kanske ska vara arga på Barbara Bergström eller på någon annan som just har sänkt skatten eller startat en friskolekoncern och tar massa vinst. Alltså, jag är inte någon anhängare av klass, liksom, klasskamp på det sättet, men liksom, de är ju liksom, de har gemensamma intressen, men nationalismen gör att de ska ha olika intressen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Avslutande frågor. Vi har ju ett valår och jag vill att vi går igenom de partier som nu sitter i riksdagen. Jag vill bara att vi liksom skannar igenom dem kring vad de hör hemma klassmässigt. Om vi börjar med, vi tar Moderaterna. Jag gissar att de allra flesta tänker att det är ett klassiskt liksom, överklassparti. Ja.
Nej, men Moderaternas sociologi är väl liksom att det är ju det är villaområden runt Stockholm, Göteborg, Malmö. Det är företagare, det är människor med liksom borgerlig bakgrund liksom och höga inkomster, liksom samhällets överhet på något sätt. De borde egentligen ha kanske 5-10%, men eftersom de har en viss lockelse, man vill ju hellre vara i den sorts vinnande moderatlag liksom. Så att bara genom att rösta på dem så blir man ju lite finare än grannarna som röstar på sossarna eller centern liksom. Så att
det är 22% ändå, ja, som röstar, ja, på dem, så att det liksom stämmer inte riktigt med den eran fördelning av klasser, eller hur? Alltså det betyder att många som förmodligen då objektivt tillhör arbetarklassen upplever sig höra hemma hos Moderaterna.
Ja, alltså de har ju en stor del av högre tjänstemän och högre, alltså SACO-medlemmar och liksom företagare av inte de kanske minsta firmorna. Och sen är ju mina ideologi, man röstar ju på det man vill. Alltså det här är ju som, det finns ju inte så att en arbetare med låg lön som röstar på Moderaterna har gjort ett fel, utan här får man får ju välja exakt vad man vill. Men det finns ju ändå sociologiska mönster. Men Moderaterna, det är företagare, det är högre tjänster, men det är liksom, vad ska man säga, jurister, domare, poliser, liksom den typen av, alltså, militärer liksom, och företagare.
Men låt oss gå vidare, för vi måste verkligen beta av varenda parti här i riksdagen. Socialdemokraterna då?
Nej, men Socialdemokraterna har ju en väldigt stort stöd ändå fortfarande, liksom bland LO-medlemmar, bland lågavlönade grupper, väldigt mycket bland kvinnor i offentlig sektor, kanske egentligen oavsett klass. Jag tror att det kommer öka med Magdalena Andersson som partiledare. Hon är väldigt stark liksom.
Men också väldigt många i midsommarkransen med en hipstri frisyr.
Ja, numera. Alltså det absurda är att sossarna har ju mer väljare liksom vid Nytorget, midsommarkransen och liksom den typen av liksom hipsterområden när man har nästan i Luleå och stålverksarbetare. Det är ju det som på något sätt är det paradoxala och lite sorgliga liksom.
Det är för att det har blivit en image också kanske lite grann. Eller är det inte så att det blir lite grann en godhetssignalering där? Att det är lite häftigt att tillhöra Socialdemokraterna, men ja, man är inte den klassen egentligen.
Jag skulle kunna säga så att det kanske är så att Sverige har fått kontinentala klassklyftor. Och i de här länderna, alltså Tyskland, Frankrike, London, alltså England och så har vi så stora klassklyftor att i de stora städerna så får man liksom en progressiv borgerlighet. Alltså man får liksom skikt som, alltså alla de här storstäderna i stort sett hela tiden röstar ju fram socialistiska eller kommunistiska borgmästare.
Vad skulle du säga Sverigedemokraterna? Vi har ju varit inne på det, men, nej, men är det ett arbetarklassparti?
Nej, men jag skulle säga att Sverigedemokraternas väljare består, det är väldigt mycket män. Om sossarna ser kvinnor i offentlig sektor så är män, Sverigedemokraterna till större del män i privat sektor. Alltså småföretagare och män som jobbar i privata företag. Och en hel del är arbetare, en hel del är liksom företagare. Men det intressanta med de företagarna är att de ganska ofta ser sig själva som arbetare. Och det beror förmodligen på vilka branscher. Det är kanske liksom, ja, klassiska manliga småföretag helt enkelt. Och sen finns det ett skikt där att de liksom har gjort en inbrytning bland de här liksom, Ulf Adelsson-moderaterna. Liksom, någon liksom, väldigt konservativa moderater. Liksom. Och hade vi haft en timme till här så finns ju verkligen trådar i Moderaternas historia. Precis som, men det finns ju trådar i socialdemokratins historia som är liksom partihistoria, att liksom mot anarkism och mot sin, alltså mot liksom, någon gång har man ju splittrats i sossar och kommunister och så vidare, och de där bryten gör ju att man har ju en gång varit ett och så har man blivit tu liksom, och det finns ju den här liksom, en Arvid Lindman kastade ut sitt nationalistiska ungdomsförbund som i princip var någon sorts liksom, höll på att utveckla ett nazistiskt frikår liksom, tyskvänner på 30-talet. Och det är klart att det finns ju, alltså det här konservativa, det ser man ju som Donald Trumps liksom republikanska parti, det konservativa partiet liksom drar liksom drar väldigt nu då nationalistiskt och får med sig då en del i arbetarklassen liksom. Så att, men ja, lite några stänk liksom, adel, storfinans liksom, har som släckt in där. Alltså man kan säga gruppen hemliga finansiärer av hemliga av konservativa medier, de är också kanske lite sverigedemokratiskt sinnade.
Just det. Och hur ser det ut på KD då? Vad har de för klasstillhörighet?
Ja, nej men här, de har just tappat några villägare i Uppland. men de har ett starkt fäste, liksom frikyrka. Alltså där
Jönköping.
Har man, Jönköpingstrakten, Uppsala naturligtvis då. Frikyrkor och småföretagare. Det är liksom Nässjö. Alltså det är som... Alltså, Göran Hägglund tycker jag nästan är en bättre bild av den så att säga, kristdemokratiska väljaren än kanske Ebba Busch Thor är. Och det är inte för att hon är kvinna utan för att hon är ju mer liksom amerikansk i sin stil. Medan Göran Hägglund är ju verkligen dels en hygglig kille på något sätt. Men han liksom en små... Han är ju den här småföretagarsonen som skulle kunna ha varit sosse. Men liksom...
Kristendomen
kom emellan. Missionsförbund eller något sånt där. Och så... Men ändå småfolk, alltså det är vanliga knegare i någon mening som kanske driver en firma, är med i frikyrkan och kanske på något sätt inte gillar höga skatter tidigare då, liksom där sosse, liksom Pompripossa-samhället. Så tolkar jag dem.
Sen har vi två partier kvar, nej vi har tre partier kvar, vi har Liberalerna, vi har Miljöpartiet, vi har Vänsterpartiet. Vänsterpartiet då?
Men Vänsterpartiet, där har man liksom socionomvänstern. I Norge kallar man det lärarpartiet. Det är ju Folkpartiet då, men i Sverige. Men traditionellt, om det finns liksom. Men Vänsterpartiet är ju då... Det är liksom människor som har gått kulturgeografisk linje på universitetet. Man har socionomexamen. Man är progressiv. Man bor i en stad.
Vegetarian.
Man har tidigare varit väldigt mycket vegetarian och gillar liksom, man gillar Dr. Cosmos. och det gör jag också. Men man liksom, man har ofta själv en, alltså man har ofta kommit från arbetarklass. Man har gjort klassresan. Man har flyttat liksom från ett... Man har växt upp i ett sossehem i Borlänge. Och så går man universitetet kanske som första i sin generation. Och så, man har föräldrar som kanske liksom gjorde någon sorts tjänst, alltså resa i tjänsten. Att de så här började på golvet och så blev de mellanchefer och så fick de det ganska bra. Så man har föräldrar som har liksom gjort den här... De har inte liksom sjunkit ner i klassamhället utan de har liksom stigit upp på 80-90-talet så där, till någon sorts mellanchefsnivå. Barnen börjar på universitetet, kanske första generationen där. Och så flyttar man till Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Och där blir man då den här... Man är en del av den här liksom... progressiva liksom alltså mellanskiktet liksom progressiva liksom, man bor i Midsommarkransen.
Exakt, och då har vi två partier kvar. Vi har Miljöpartiet och vi har Liberalerna. Låt oss köra Miljöpartiet.
Ja, men Miljöpartiet, då har man liksom en, då är man ungefär som vänsterpartisterna. Man har flyttat till Stockholm och gått på universitetet, men man har då liksom föräldrar som själva har pluggat på universitetet. Farsan var ingenjör och mamman var läkare eller sjuksköterska motsvarande. Man är liksom, man kommer från mellanstora städer och är liksom småborgerskap men liksom lite progressivt, man är inte moderat, man kanske har gjort uppror och så är man då liksom, man är inte socialist, man kommer från en medelklass, så att man liksom, men man flyttar då kanske till en storstad och blir då miljöpartist.
Sen har vi det sista partiet som jag föreställer mig är ett sånt här parti som du tycker riktigt illa om, Liberalerna.
Vi har glömt Centern, va?
Centern har vi glömt, ja, också.
Men Liberalerna... Ja. Nej, men, så här, nej, jag tycker liksom att Liberalerna är ju... Liksom, jag tänker alltid Göteborg, den här klassiska liksom, Göteborgsliberalismen. Torgny Segerstedt liksom, och hans dotter. Och alltså, klassiska liberaler, man, alltså chefredaktören för Expressen, Herbert Tingsten och sådär. Alltså klassisk liberalism, bildad övre medelklass, men som inte är storfinans liksom. Alltså man säger ett borgerskap som är liksom Olle Westberg, Per Westberg, man har väldigt mycket pengar men man är inte storfinans, man äger inte tung industri liksom. Sen har man haft ett väldigt starkt stöd i lärarkåren i Göteborg. Också där frikyrko, man glömmer lätt det, men det är liksom, man har ju dels det här frimicklar och nykterhetsstråket då, de frisinnade, och sen har man liksom den klassiska då kanske ekonomiska liberalismen. Och idag så finns det varken eller kvar. Och dessutom då det här steget då mot liksom Sverigedemokraterna gör ju att i princip liberalismen upphör.
Ja, det är det den gör. Och sist men inte minst då, Centerpartiet.
Ja, men där är en väldigt konstig liksom koalition mellan klassisk landsbygdsbefolkning, jordägande liksom bönder och fiskare och så vidare. Alltså landsortsbefolkning, men då människor som kanske framförallt är jordbrukare, skogsbrukare. Och sen har man då ett gäng vid Stureplan liksom, som leder dem. Liksom, så här, utbildade av Stureakademin, så leder de
Ayn Rand. Liksom, anhängare,
liksom. Så man har ett gäng liksom, väldigt hyggliga centerpartister liksom, som gick med i Torbjörn Fälldin. Och så fick de liksom, Annie Lööf, som är en jävligt hygglig person. Och liksom, men jag tycker att Centerpartiet är... Liksom, det konstiga i det partiet är att man har de här extremt marknadsliberala idéerna. Alltså, det är liksom, jag förstår inte hur deras kärnväljare, som är ganska lika sossarnas och SDs väljare liksom, fast de kanske bor mer på land, de är mer som i den agrara liksom, delen av ekonomin, och att de är så oerhört begivna. Alltså, en bransch som är helt beroende av bidrag är liksom sån marknadsfundamentalism liksom. Mm. När de förmodligen skulle tjäna på mer fördelningspolitik och schysstare liksom offentlig vård och så vidare. Så att det är ett parti som på sätt är kapat av Timbro. Mm.
Daniel Suhonen, ett jättestort tack för att du kom och redde ut det här med
tack
klass.
Förvirringen är i alla fall på en högre nivå nu.
Ja, nu är den komplett och det är jag glad för.
Tack.
Du har lyssnat på Daniel Suhonen i avsnitt 57 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig göra fler och bättre avsnitt. Skriv också gärna och berätta vad du tyckte om programmet. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.